Det här är P1, Sveriges Radio.
Extremt offensiv namnpublicering av ung man i Expressen. Dagen efter sprängdes huset där han är skriven.
Kopplingen mellan publiceringarna och den här typen av händelser, de ska man naturligtvis ha respekt för, men det finns ju inga bekräftade sådana.
Rädda journalistiken. Nu höjs nya röster för att delvis slå samman public service-bolagen.
Det är ledningsfunktioner, det är ekonomifunktioner, det är HR, det är de här plattformarna. Egentligen allt som inte rör själva journalistiken.
Jag uppskattar att Peter Wolodarski försöker hjälpa till. Han vill ju väl.
Och som Nobel-rapportering när redaktionen mörkade världsnyheten de serverades på silverfat.
Vi tycker ju att det är själva att pressmeddelandet hade läckt och på vilket sätt det eventuellt skulle ha gått till som var nyheten.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. För en vecka sedan publicerade Expressen namn och bild på en 22-årig man som häktats för ett mord i Jordbro för 2 veckor sedan. Ur pressetisk synpunkt är det en extremt offensiv namnpublicering. 22-åringen är inte dömd, inte ens åtalad för mordet, utan endast häktad på sannolika skäl. Flera medier har i sin rapportering också beskrivit 22-åringen som nazist. Det har i rubriker och ingresser varit i fokus. Lätt att tolka som om hans högerextrema bakgrund skulle vara betydelsebärande i just det här fallet. Dagen efter Expressens namnpublicering i söndags sprängdes ett radhus i Stockholm där 22-åringen är skriven. Flera omkringliggande hus fattade eld och grannar fick evakueras. Hur ser tidningen egentligen på sitt beslut att namnpublicera idag? Och var det verkligen rätt att ge sken av att nazister nu blivit en del i det galopperande gängvåldet?
Ja, alltså med anledning av den här publiceringen så tog ju polisen kontakt med familjen och man inledde ju ett ärende helt enkelt gällande säkerheten för hans närstående.
Åklagare i mordärendet i Jordbro är Åsa Walter. Sent i söndags kväll fick hon ett mejl från en av de häktades försvarsadvokater. Det handlade om Expressens namn- och bildpublicering. Åsa Walter kontaktade direkt polisen för att säkerställa skydd åt de anhöriga. Men timmar senare detonerade en sprängladdning vid huset där 22-åringen är skriven.
Med den utvecklingen som har varit i Stockholm senaste tiden så är det ju inte förvånande när det sker den här typen av dåd gentemot familjemedlemmar.
Skulle du koppla ihop det på något sätt? Att Expressens namnpublicering och att den här detonationen senare sker.
Det är svårt för mig att säga att det finns att det är just den här namnpubliceringen som gör att, att det sker en detonation. Men med anledning av namnpubliceringen så inledde ju också polisen ett säkerhetsarbete. Och det var ju just med anledning av den här publiceringen.
Så till det pågående gängkriget. För tidigt i morse så skedde ytterligare 2 explosioner i Stockholmsområdet.
Den grova kriminaliteten går allt längre ner i åldrarna och utvecklingen är oerhört oroväckande. Det finns till och med barn som själva kontaktar nätverken för att få mörda.
Mig vetligen har det inte skett att man publicerar namnet och bilden så på en person som enbart är häktad i det här läget. Det är ju annorlunda när personen är dömd såklart. Men i det här läget så har jag i alla fall inte varit med att man har gjort det eller uppmärksammat det.
Är du kritisk mot hur Expressen har agerat här?
Jag kan väl säga att jag är förvånad med tanke på hur det sett ut tidigare att man ändå publicerar namnet.
Claes Granström är Expressens chefredaktör.
Förra veckan då så namnpublicerade ni en 22-årig man häktad misstänkt för mord. Varför gjorde ni det?
För att det är ett exceptionellt nyhetsläge. Och jag har den inställningen som jag sa att jag vill att vi ska kunna vara så konkreta som möjligt.
Men häktad, har du någonsin tidigare tagit beslut att namnpublicera en person i ett mordärende som bara är häktad?
Det är som vanligt, alla fallen är ju unika och i det här sammanhanget så såg vi det helt naturligt att jobba på det här sättet.
Men att man väntar på åtal har ju också att göra med att man då kan få ta del av förundersökning och få mer information om vad polisen faktiskt vet har hänt. Sitter ni på någon information i det här fallet som gör att ni är helt övertygade om att den här 22-åringen är den som har utfört det här mordet?
Vi sitter ju på tillräckligt mycket information för att se att vi kan ta det här publicistiska beslutet. Så jag ger mig inte in i den juridiska delen av diskussionen.
Men det måste ju innebära att du publicerar ju honom som en mördare här, så då måste du känna dig trygg i att han är det.
Jag publicerar ju honom som häktad på sannolika skäl, misstänkt för mord.
Men det var inget du... Håller du med om att det är en offensiv namnpublicering?
Absolut.
Och hur vägde du där då inför?
Ja, men givet det exceptionella nyhetsläge som är och när det händer saker av den dignitet och i den takt som det gör, då är det en alla de här delarna är sammanvägda, leder till att vi kan jobba på det här sättet.
Det är två andra unga personer som också är anhållna och häktade på sannolika skäl. Varför har ni inte namnpublicerat dem?
I det här fallet så är den personen som vi har skrivit namn på har ju en bakgrund som vi tycker motiverar det. Det skiljer sig från de övriga.
Ja, 22-åringen som Expressen namnpublicerat har ett gediget brottsregister. Han är dömd för flera narkotikabrott och för att ha burit kniv. Men något som Expressen i samband med sin namn- och bildpublicering la särskild vikt vid var hans tidigare engagemang i nazistiska rörelser. Claes Granström igen.
Det är viktigt eftersom en nazistisk bakgrund innebär också ett våldskapital.
På adressen där explosionen skedde bor två personer som sitter häktade misstänkta för mordet i Jordbro förra veckan, varav en är utpekad nazist.
Ja, att 22-åringen skulle vara nazist är inte bara Expressen som publicerat. SVT, SR, Omni, Aftonbladet. Alla har i rubriker och ingresser etiketterat 22-åringen som dömd eller utpekad nazist.
Jag blev förvånad över hur flera medier drog på den här nazistkopplingen.
Jonathan Lehmann är reporter på tidningen Expo som granskar högerextremism. Och han är kritisk mot hur medier agerat här.
Som läsare så tror man att nazismen är... Alltså, han har ju en nazistisk bakgrund. Och det finns ingenting som tyder på att nazismen är så att säga relevant eller någon sorts orsak till det här våldet. Och att nazismen är viktig på det sättet för den här individen idag. Tvärtom pekar väldigt mycket i den andra riktningen. Så att utan att ge ett sammanhang och kontext och förklara nazistbiten, så leder man läsaren att tro, menar jag, att tänka, att spekulera på ett sätt som det inte finns grund för. Man leder in sina läsare och lyssnare på det spåret, helt enkelt.
Jonathan Lehmann och Expo har följt 22-åringen under en längre tid. I en artikel kunde de i veckan visa bilder på mannen i nazistiska sammankomster, berätta om domar och om en snabb radikalisering. Men under 2020 sker enligt Expo en brytning där 22-åringen lämnar de nazistiska sammanhangen och istället börjar identifiera sig som en gängkriminell. Hakkorsen byts ut mot svensk gangsterrap och polishat. Att den här ändringen i mannens liv inte framkommit i rapporteringen tycker Jonathan Lehmann har förvirrat läsarna i en tro om att nazister är involverade i det pågående gängvåldet.
Ja, och ställer frågor utifrån det och sett i sociala medier. Vad är mörkertalet på? Hur mycket av det här är nazistiskt våld som vi ser? Alltså det är, om det landar på det sättet hos människor, så har ju vi misslyckats som medier. Jag tänker, vi ska ju göra saker begripliga, inte obegripliga, så att säga.
Claes Granström, Expressen igen.
Ni valde liksom att dra på det i rubrik, i ingress. Tycker du att ni ledde era läsare rätt?
Ja, det tycker jag. Vi skriver om detta som en person som med en nazistisk bakgrund. Vi vet att den här personen i modern tid har funnits på polisens fokuslista för extremister. Så att det är ytterst relevant i det här sammanhanget när man nu är på sannolika skäl häktad för mord.
Man hade kunnat berätta en sån sak längre ner i texten för att inte kanske skapa den känslan hos läsarna att det här är avgörande, det här är betydelsebärande för den här personens brottslighet.
Det är ju betydelsebärande i så mått att kopplingen mellan en sån bakgrund och våldskapitalet är väldigt, väldigt tydlig. Och jag ser också att väldigt många andra medier har gjort samma bedömning.
Och alla medier kan ju ha gjort fel.
Så kan det vara. Men ja, den bedömningen som vi gör här, den känner jag mig bekväm med.
Tror du att det finns en nazistisk koppling till den gängkriminalitet vi ser nu?
Jag ger mig inte in i expertkommenterandet här, utan här ser vi vad åklagaren säger. Det finns inget sånt som är bekräftat. Men när det handlar om personen, vem den är, vilken bakgrund den har, så är det helt rimligt i det här sammanhanget när vi har det här läget i processen kring det här mordet.
Till sist, hur ser Claes Granström på det faktum att 22-åringens bostad totalförstördes och intilliggande hus fick kraftiga skador av en sprängning bara timmar efter Expressen offentliggjorde mannens identitet?
Kopplingen mellan publiceringarna och den här typen av händelser, de ska man naturligtvis ha respekt för, men det finns ju inga bekräftade sådana.
Fast just namn- och bildpubliceringen finns ju en koppling i bara tidsaspekten. Det sker efter att ni har namnpublicerat.
Ja, men vi vet också hur de här aktörerna jobbar. De har väldigt bra uppgifter kring var deras motståndare, var motståndarna och tyvärr då även deras anhöriga finns någonstans.
Ångrar du något i samband med den här publiceringen?
Jag ångrar ingenting i detta.
Sist här, Claes Granström, chefredaktör på Expressen. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
Samtidigt som många svenska och internationella redaktioner valt att bojkotta den kinesiska appen TikTok av säkerhetsskäl har Expressen blivit Sveriges femte mäktigaste konto på den kontroversiella appen. Det här enligt Maktbarometern som varje år kartlägger de största svenska makthavarna på sociala medier. Socialdemokraten och välfärdsentreprenören Jan Emanuels svitfest lockade flera lådvinstörstiga journalister under bokmässan i Göteborg förra helgen. Något som i veckan har skapat en ny kläggdebatt om värdet av journalistisk integritet. Flammans chefredaktör Leonidas Aretakis och Expressens kulturchef Viktor Malm har båda offentliggjort att de var på festen, men de var långt ifrån de enda journalisterna på plats. En högt uppsatt SVT-chef, en tv-programledare och en profilerad politikreporter ska också ha synts i lådvinsvimlet. Hälften av Sveriges samtliga journalister bor i Stockholm. Och de allra flesta bor på Södermalm. Där är det inte mer än 40 meter mellan journalisternas hem. Totalt bor ungefär 1000 journalister på Södermalm, vilket är fler än i hela Norrland. Ja, det visar en kartläggning som Institutet för mediestudier gjort. Enligt rapporten bor journalister i större grad i tätorter och i synnerhet i områden med högre medianinkomst än befolkningen i stort. Rapporten utgår från journalister som är medlemmar i Journalistförbundet.
I Sverige, till skillnad från många andra håll i världen, bedrivs ju public service-bolagen som tre olika bolag. Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Att det är så här har många orsaker. Och när det ska försvaras brukar ett tungt argument vara att journalistisk mångfald och konkurrens även mellan de tre bolagen är något bra. Men när nu såväl SVT i veckan, precis som SR för 3 veckor sedan, har berättat att de kommer att tvingas avskeda journalister i omfattande sparpaket, är frågan om en ihopslagning av delar av bolagen skulle kunna undvika dessa neddragningar. Vi börjar hos Peter Wolodarski, chefredaktör för Dagens Nyheter.
Nej, men alltså, om man tror på public service-tanken och tycker att den är viktig, och det gör jag, då, särskilt i den här tiden, då är klart att jag blir bekymrad kanske mer som samhällsmedborgare över vad den här typen av neddragningar. Är det nödvändigt? Är det så här man måste göra? När jag samtidigt vet att det finns andra saker som man skulle kunna göra, som inte går ut över journalistiken, men som man av något skäl väljer att avstå från. Och det är det jag inte förstår.
Sveriges Radio berättade ju för 3 veckor sedan att de för första gången på 10 år måste genomföra besparingar på mellan 2 och 250 miljoner kronor. Av dem kommer mellan 120 och 150 miljoner tas ur programverksamheten. Och i veckan kom nästa hårda slag.
Sveriges Television ska spara 200 miljoner kronor, det berättade SVTs vd Hanna Stjärne idag.
Ja, SVT berättade i veckan att de tvingas spara 400 miljoner kronor. 200 miljoner är redan avklarade då man de senaste åren minskat lokalytorna på en rad redaktioner och skurit ner på olika ledningsfunktioner. Men de 200 miljoner som återstår kan komma att påverka programverksamhet. Och man har sagt att mellan 70 och 80 tjänster kommer försvinna.
Som jag ser det så finns det ju väldigt mycket som public service kan göra innan man måste gå in och göra sånt här hugg i just programverksamheten. Och låt mig ta några exempel. Fastigheter. Sveriges Television och Sveriges Radio har mängder av fastigheter runt om i Sverige. Man har separat ekonomifunktion, separat HR, separat ledning. Alltså går du igenom område efter område så är det inte så att Dagens Eko och Aktuellt Rapport måste samverka. Men du har massa saker som inte har att göra med journalistiken. Där de här två bolagen och lägger också på Utbildningsradion skulle kunna samverka. Så att jag tror att skulle man istället gå den vägen så skulle man snarare kunna få loss pengar till programverksamheten och göra en journalistisk offensiv.
Dagens Nyheter och Bonnier som äger tidningen har liksom en rad andra mediekoncerner de senaste åren själva tvingats genomgå liknande förändringar. Numera delar Bonnier News titlar allt från ledning, personalavdelning, datorsystem och lokaler. Och utifrån sina egna erfarenheter av det här arbetet på Bonnier och storleken på public service-bolagen så har Peter Wolodarski en skattning.
Ja, alltså jag är helt säker på att det handlar om åtminstone 500 miljoner, kanske mot 1 miljard eller till och med mer än så i en direkt besparing. Och varför kan jag vara så säker på det? Jo, därför att om du går igenom område efter område, bara en sån sak som lokaler. Alltså det är väldigt kostsamt att hålla skilda lokaler. Tekniska plattformar som ju är, vi vet ju det tar ju väldigt mycket resurser. Och skulle man göra det gemensamt så tror jag ju också att det skulle inte bara spara pengar, men jag tror också att det skulle hjälpa framförallt Sveriges Radio att nå ut till fler. Det här skulle också ge sådana fördelar.
På SVT är det bråda och något dystra dagar. Under onsdagen informerades personalen om de planerade neddragningarna och under torsdagen hinner vd Hanna Stjärne med en intervju mellan möten med fack och anställda.
Vi kommer framförallt att spara på teknik. Det kommer att bli besparingar på redaktioner och på redaktionell personal, men vi kommer att försöka skona dem så mycket vi kan.
Men Peter Wolodarskis skattning att bolagen skulle kunna spara in mellan 500 miljoner och 1 miljard ger Hanna Stjärne inte mycket för.
Vi samarbetar med de public servicebolagen. Det är klart att vi försöker göra effektiva saker ihop. Jag skulle gärna se att vi gör mer. Det är en bild som jag delar med mina kollegor på de andra bolagen också. Men det är långt, långt ifrån de summorna.
Ja, det finns en hel del samarbeten bolagen emellan. På en rad olika orter delar man lokaler. Det finns samarbeten kring administration och tillsammans driver man bolaget Sveriges Radioförvaltning som bland annat sköter förvaltning av fastigheter, researchavdelning och till exempel administration av friskvård. Just nu pågår utredningen av sändningsvillkoren för nästa tillståndsperiod för public service. Och i direktiven till utredningen så har politiken redan satt ner foten i fråga om sammanslagning. Något sådant ska inte utredas. Men däremot ska utredningen titta på hur samarbeten mellan bolagen kan utökas. Och Hanna Stjärne säger att de också tittar på fler sådana här samarbeten just nu.
Det är klart att vi har sådana diskussioner ännu mer intensivt just nu. Vi hade till exempel kopplat till vårt gemensamma dotterbolag där många fastighetsfrågorna ligger ett extra möte förra veckan där vi diskuterade olika frågor.
Mm. Och det här sparpaketet framåt då, finns det så att säga samarbetsbesparingar i det som du ser framför dig?
Det är ju ett läge när ekonomin är kär för alla. Den är kär i hela samhället, den är kär i hela mediebranschen, den är väldigt kär för public service-bolagen. Och det är klart att vi diskuterar många frågor i samband med det.
Är det upp till våning 7 vi ska?
Bara 100 meter från SVT i Stockholm ligger Sveriges Radio.
Cilla Benkert och jag är vd för Sveriges Radio. Jag uppskattar att Peter Wolodarski försöker hjälpa till. Han vill ju väl, och det är ju toppen faktiskt att vi har kommersiella mediechefer som tycker att det är viktigt med public service, som vill värna public service. Och jag menar verkligen det. Men det vi gör är ju att vi tittar på krassa fakta. Och då blir det så att då är vi inte ens i närheten. Inte ens i närheten av de där summorna. Tyvärr, jag hade önskat att vi hade varit det.
Att det inte finns så stora besparingar, menar Cilla Benke, handlar om en rad olika faktorer. Bland annat om att behoven hos ett radiobolag skiljer sig rätt mycket från behoven hos ett tv-bolag. Hon tycker dessutom att jämförelsen med tidningsmarknaden haltar.
Vi har ju ganska mycket teknik i våra hus. Vi har många studios. Och när vi till exempel flyttar en kanal för att vi vill spara pengar, då kostar själva flytten av den här tekniken extremt mycket. Jag kan ge ett exempel. Vi flyttade vår lilla lokala kanal i Borås. Bara själva flytten kostade liksom 15 miljoner kronor. Och då måste det ju bli extremt mycket billigare att då ha ett par SVT-medarbetare också sittandes hos oss för att hämta hem de här pengarna. Så ibland kan det löna sig, och där det lönar sig så ska vi självklart göra det. Men ibland lönar det sig inte, för att själva processen runt omkring faktiskt blir dyrare än det man lyckas effektivisera fram.
Hon pekar också på att Sveriges Radio redan gjort en lång rad effektiviseringar de senaste åren.
Så att en sammanslagning eller en ytterligare samverkan, det skulle inte spara speciellt mycket pengar. Vi pratar om kanske några tiotals miljoner kronor. Det är där den summan ligger.
För det pratas om då 30-60 miljoner enligt den här rapporten. Men bara utifrån att det är liksom
rapport då?
Den här KPMG-rapporten som...
Nej.
Jo?
Nej.
Inte?
Nej, har du läst den?
Nej,
I vintras kom det fram att SR tagit fram en extern rapport för att undersöka hur mycket man skulle spara in på närmare samarbete eller sammanslagning. Enligt källor till Dagens Media skulle rapportens siffra vara på 330 miljoner kronor. Men SR menade att den siffran var helt fel. Och i en uppdatering i artikeln säger presschef Claes Bertilsson att siffran är på mellan 30 och 60 miljoner.
Mellan 30 och 60 miljoner i en uppdatering rättelse. Det är det är
låt
siffran.
Oss kolla det. Det är inte den siffran jag känner igen. Det handlar om några tiotals miljoner kronor.
Kan man få kika på den rapporten förresten?
Nej, det kan man inte. Och det har vi ju sagt tidigare att man inte kan. Och det tycker inte jag är så konstigt. Det är massor med djupintervjuer. Det är mycket affärshemligheter i den.
Tillbaka till Peter Wolodarski som reagerar på att det bara skulle handla om ett par tiotal miljoner.
Nej, men det är helt orimligt. Det är alldeles för lågt räknat. Då har man inte tagit, då har man inte tittat på frågan seriöst.
Cilla Benke igen.
Då låter ju tiotals miljoner för tre bolag som har en årlig budget på över 9 miljarder väldigt lite.
Ja, det är väldigt lite. Man måste också komma ihåg att det är tre bolag som faktiskt jobbar på väldigt olika sätt. UR har sitt uppdrag, Sveriges Radio som sagt har tagit en tydlig position på en global och digital marknad som handlar om det vi tycker att vi ska vara bäst på, nämligen ljudet. Och SVT har sitt fokus och sina strategiska vägval. Och det är ju inte så konstigt då att det inte finns massor med miljoner att spara. Jag önskar att det hade varit det, och det är klart att då hade jag ju sett till att det hade blivit så. Det finns ju inget egenvärde i att lägga pengar på det som inte är publicistik. Så tyvärr, de där summorna finns inte att hämta hem, utan vi måste tänka på ett annat sätt, och det är ju det vi håller på med just nu.
Sist här i Erik Peterssons reportage, Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio. Sist idag, veckans bizarra cirkus när Nobelpriset i kemi tillkännagavs av misstag.
Magnus?
Och de publicistiska krumbukter det här förde med sig.
07.30 ungefär på onsdag morgon kommer ett mejl till redaktionsmedlemmar med avsändare KVA.
Magnus Gilje är redaktionschef för vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio.
Och det börjar en intensiv diskussion i vår Teams-kanal på Vetenskapsradio. Vi har ju också en sändare som sänder nyheterna placerad på Ekot. Så vi börjar samarbeta med dem direkt.
Ja, mitt i vetenskapsjournalistikens festligaste och mest intensiva vecka kommer mejlet som fick nyhetspulsen att slå i taket. Mejlet med avsändaren Kungliga Vetenskapsakademin, KVA, var, skulle det visa sig, ett korrekt mejl som helt enkelt skickats ut många timmar för tidigt. De så väl förberedda redaktionerna fick snabbt tänka om och ställdes inför kluriga publicistiska frågor mitt i livesändning.
Akademin har av misstag råkat skicka ut ett mejl om det här i förväg, vilka som får priset.
Så här lät det i Ekots 8-sändning på onsdagsmorgonen.
Det här, och pristagarna kan ju...
Inte säga namn nu.
Det här beskedet kommer som sagt att offentliggöras klockan tidigast då klockan 11:45.
Ja, Ekot och vetenskapsredaktionen tillsammans med Pet Morgon som sände live när världsnyheten dundrade in i inkorgen berättade om det i etapper. Först att det hade läckt, därefter att det var upptäckten av kvantprickar som skulle prisas och till slut gick de även ut med namnen på de förmodade pristagarna.
Och vi börjar faktiskt också söka dem, vilket är väldigt unikt då, att du söker Nobelpristagare innan det officiellt att tillkännagivits.
Hello, Professor Louis E. Bruce.
Yes, that's correct. That's me.
Yes, how are you doing?
This is not, just waking up. This is not some kind of joke, is it? No.
Men alla redaktioner var inte lika offensiva. Per Anders Broberg är vd och chefredaktör på TT.
Ja, men, vi tycker ju att det är själva att pressmeddelandet hade läckt och på vilket sätt det eventuellt skulle ha gått till som var nyheten. Och eftersom vi inte kunde få någon bekräftelse på att namnen var korrekta så tyckte inte vi heller att det var den viktigaste delen av rapporteringen.
Nej, TT hade en helt annan nyhetsvärdering och berättade ingenting om innehållet i mejlet.
Sveriges samtliga medier har ju TT som nyhetskälla. Med genomslagskraften och ansvaret så kommer också förstås vår ambition att göra ett så bra och trovärdigt jobb som möjligt. Det är viktigt.
Finns det en risk att den där trovärdigheten liksom står mot att vara lite för mesiga?
Så kan det säkert vara i vissa ögon. Vi tycker inte det. Vi tycker att snarare att vara angelägna och trovärdiga.
DN, SvD och SVT skrev snabbt artiklar under onsdagsmorgonen där pressmeddelandets innehåll framkom. Kvällstidningarna berättade allt, men på äkta kvällstidningsmaner spoilervarnade Expressen och på Aftonbladets startsida var ansiktena av de utpekade pristagarna blurrade.
Välkomna till Kungliga Vetenskapsakademin och den här presskonferensen då vi ska presentera årets Nobelpris i kemi.
Det var lite humoristiskt när vi låg live sen, när det var dags.
Tillbaka till Magnus Gylje på Sveriges Radios vetenskapsredaktion igen.
Då hade vi rubriken Nobelpriset i kemi tillkännages igen.
Men hur kändes det här då? Var det lite som att bli snuvad på en stor överraskning?
Nej, men lite både och. Jag tycker väl inte egentligen att det blev ett antiklimax. Snarare att man fick jobba på hårdare. Och det gav oss ju faktiskt framförhållning som vi annars inte har. Så överlag en händelserik journalistisk dag och väldigt unik.
Sist här hörde vi Magnus Gylje, redaktionschef på Vetenskapsradion. Reporter var Martina Pierro och det var allt för oss den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent var Erik Petersson och jag heter Johan Cedersjö. Då återstår bara för mig att önska trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.